Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna. Sparpodden, ännu ett avsnitt. Idag gästas jag av Stefan Telenius. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är försäkringsspecialist, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Där har vi titeln. Men det de flesta känner igen dig som är ju kanske som aktiebloggaren Z2036.
Ja, det är väl lite blandad publik där, men ja.
Eller du kanske har en jättestor crowd som känner till dig som specialist.
Jag tror definitivt aktietwittrandet exempelvis uppskattas mer än mina pensionstwittrande.
Jag vet inte om det uppskattas mer, men det kanske är fler som känner till. Vi kommer återkomma lite till dels konsumenternas, och vi ska prata en hel del både pensionstips men även lite spartips. Men vi ska prata en hel del aktier och aktiestrategier. Och det är det jag gillar med dig. Du är en sån som har en mängd olika strategier, och du är väldigt givmild med att dela med dig av både grundtankarna med strategierna och vilka typer av investeringar och uppföljningar. Många av dina strategier kan man ju följa på Sharewill dessutom.
Ja, i princip alla strategier går att följa där. Och anledningen till att jag delar med mig av strategierna är ju för att få feedback på det hela, så att säga. Så att det blir ju ömsesidigt på något sätt.
Och hur känner du att den feedbacken funkar då? Får du in en feedback? Känner du att folk ifrågasätter och liksom vässade dig som investerare?
Ja, men det tycker jag. I början så var jag ju väldigt mycket utdelningsinriktad. Men där har jag ju breddat mig med tiden. Delvis på grund av vettig input från läsare och annat.
Ja. Och vad var det för typ av input som gjorde att du inte liksom bara ville köra utdelning?
Nej, men det är ju... Ja, om man ska få en vettig totalavkastning på längre sikt, så tror jag inte exempelvis hög direktavkastning är kanske den bästa strategin att nå det, så att säga. Utan den har ju andra egenskaper som är tilltalande. Men annars är det väl tillväxt på längre sikt som jag tror gäller.
Och det är ju, du har ju båda typerna av strategier. Vi ska komma in på dem. Men jag känner samma också. Att det gynnar att diskutera investeringar. Man får lite input på, man får lite olika perspektiv som man själv inte har tänkt på. Mm. Sen, jag personligen är ju en otroligt tråkig. Jag kör ju bara investmentbolag. Och det är många som säger till mig att det är bara tråkigt. Men där bryr jag mig inte, utan jag gillar dem. Så att då kör jag bara. Mm. Men jag tror också på den där feedback-loopen. Mm. Men på tal om att man då kan följa, vet du på rak arm vilken som går bäst av dina strategier? Eller vilken upplever du i alla fall presterar bäst?
Ja, men det är en portfölj som heter Global Future, som handlar om framtidens vinnare, förhoppningsvis då. Okay. Och det är definitivt tillväxtorienterat då. Så den har presterat klart bäst sen jag började med den strategin.
Ja, och av namnet då, så som du har döpt den, Global Future, då är det globala bolag.
Ja.
Och hur många pratar vi i den portföljen?
Det är väl runt 34 är det i dagsläget innehav då. Så att den är väl diversifierad, men inte överdrivet diversifierad.
34, ja, men det är ju en ganska liksom lagom hanterlig siffra. På tal om diversifiering, men det är ju 34 och sen är det en av 6-7 olika strategier. Känner du inte någonstans att totala innehavet måste ju uppgå till 100 eller flera 100 i det här laget?
Jo, totalt sett så har jag 118 innehav.
Okay,
om man slår ut det på alla portföljerna då. Så att det kan ju många uppleva som en extrem diversifiering. Mm. Men å andra sidan så finns det 40 000 aktier att välja mellan på hela världs. De noterade börserna världen över.
Ja.
Så det är en bråkdel av dem. Köper du en global indexfond så handlar det om cirka 1500 bolag. Så det är fortfarande en bråkdel av dem. Men givetvis så är det ju svårt att ha väldigt detaljerad koll på alla 118.
Ja.
Men jag upplever ändå att jag kan ha tillräckligt koll och följa lite nyhetsflöden och göra lite små justeringar om vartannat.
Och det ingår säkert i dina olika strategier med vilken frekvens du uppdaterar och utvärderar innehaven. För inte har du daglig kontroll på alla de där 118, eller?
Nej, jag går inte igenom alla 118 varje dag, utan det är så kanske jag tittar på extrema rörelser, om dagens vinnare, förlorare, och är det något innehav som är ner minus 15%, så kikar man vad det beror på, ja. och gör en utvärdering av det, och sen bevakar ju kvartalsrapporter och ja, nyhetshändelser och sådär via prenumerationer på bolagens hemsidor. Och
ja, just det.
Så att det är ju ett ständigt flöde in med information som jag utvärderar. Jag går inte på djupet på alla 118 innehav varje dag.
Men hur mycket skulle du uppskatta då att du lägger i tid på alla dina strategier och liksom aktieplaceringar totalt i själva utvärderingen? Sen både du och jag, vi läser mycket sociala medier och interagerar. Mm. Det är massa sånt som också tar tid. Men jag tänker så här, handfast analys, utvärderingstid. Har du någon känsla för hur mycket du...
Ja, det är på ett enskilt innehav så är det inte så där. Nej. Jättemycket. Det är ju några timmar skulle jag vilja säga i snitt. Men ibland så kan jag köpa på magkänsla, ja. med kortare analys än så då. Och ibland kanske ett innehav att jag bevakar under längre tid och totalt sett har lagt många timmar innan jag tar in det i någon portfölj. Så att det varierar. Men det är nog mindre än de flesta som har koncentrerade portföljer. De lägger säkert betydligt mer tid per innehav även.
Ja,
vad jag gör, givetvis.
Det får man nog anta om de har 6-7 stycken.
Precis.
Men jag är lite liknande. Nu uppgår ju kanske min totala antal aktier till någonstans 15-17 olika. Alltså mer hanterbar summa. Men det varierar ju också hur mycket... Ibland händer det mer saker kring innehaven. Då behöver man ta mer ställning. Mm. Är det en mer orolig marknad, ja, men då blir jag lite mer liksom utvärderande. Vad är det som händer? Vad behöver jag göra? Vill jag köpa lite mer eller sådär? Men jag tänker, när du har den breda diversifieringen, då blir inte de här liksom kortsiktiga rörelserna påverkar kanske inte så där jättemycket. För att det liksom...
Nej, precis. Det blir ju både på uppsidan och nedsidan att ett enskilt innehav inte påverkar lika mycket.
Nej.
Så att om något bolag kommer in väldigt dåligt så påverkar inte det så mycket på totalen. Och tvärsom också om man får en kursraket.
Ja.
Men det medför en god nattsömn ändå, tycker jag. Att man vet att portföljen...
Viktigt.
Inte rör sig så mycket på det enskilda bolaget. Då. Sen finns det ju marknadsrisker och liknande så som man har i breda fonder och sådär. Givetvis i de här portföljerna också. Men
Global Future då, vad är det för typ av bolag man kan hitta i den portföljen?
Ja, det är ju som sagt globalt. Så att
tillväxtorienterade?
Ja, precis. Ja. Mitt största innehav är en indisk bank som heter HDFC.
Ja.
Som har väldigt fin tillväxt och strukturell tillväxt då, i och med att Indien är en omogen bankmarknad på något sätt. Så att det är ju ett rent tillväxt.
Indien generellt sett känns som en väldigt spännande marknad. Många liksom förespråkare talar om att Indien befinner sig där Kina var för 20 år sedan. Och sådär. Och man börjar ju kartlägga. Jag vet också att man håller på och hjälper till för att registrera individer så att de också kan komma in i banksystemet.
Mm.
För att det i sin tur kommer ju hjälpa dem dels att kunna avancera i ekonomin.
Mm.
Och då kan jag förstå att en bank i det liksom strukturella tillväxtsegmentet där de befinner sig just nu måste vara ganska spännande.
Ja, till skillnad från en svensk bank då, så är ju exempelvis lånetillväxten handlar om att antal låntagare ökar. Mm. Snarare än i Sverige kanske det mer handlar om att lånevolymen per låntagare ökar. Så att på något sätt så blir det kanske en bättre riskspridning på det sättet då.
Men hur resonerar du kring tillväxtaktier och förhoppningsaktier? Är det viktigt att det är vinster alla lägen, eller är det fortfarande, kan de vara förlustdrivna men ha en god intäkt så att de kan slå över till vinstdrivet?
Alltså huvudregel så vill jag nog ha en vinst.
Ja.
Men jag har några undantag där man ser att bolaget prioriterar tillväxt och kanske inte gör vinst på sista raden, men om de skulle ställa om så skulle det nog bli vinst i alla fall. Då.
Just det.
Men till 98% så handlar det om vinstdrivande bolag. Då.
Och är det viktigt med den här organiska strukturella tillväxten, eller kan det vara bolag som också är duktiga på att köpa upp, duktiga på att hitta andra typer av vinst eller andra typer av tillväxt?
Nej, det är nog huvudsak organisk tillväxt eller strukturell så att säga, så i botten då. Så, just rena såna här compounders som köper upp andra bolag har jag inte riktigt kikat på i någon större utsträckning. Men det finns ju några sådana inslag också.
Just det. Men hur upplever du den här portföljen som har gått bäst? Är den också mer volatil? Av naturliga skäl brukar ju ofta tillväxtbolagen bli lite mer volatila.
Ja, men det är förvånansvärt normal volatilitet skulle jag säga. Den rör sig ungefär som världsindex runt 15% i volatilitet. Så att det, och det kanske är delvis för att bolagen är utspridda över hela världen och att det ändå är 30+. Så att då blir det ju ganska fondliknande egenskaper.
Just det.
Men sen går det inte att sticka under stol med att relativ värderingen i portföljen är väldigt hög. Jag tror det aggregerade P/E-talet är 34 i portföljen.
Ja.
Så att det finns ju helt klart värderingsrisker i den här portföljen som inte har spelat ut.
Men det är samtidigt inte orimligt högt. Alltså så här, det skulle ju kunna vara väldigt mycket mer. Det skulle kunna vara techbolags höga P/E-tal.
Ja, jag har ju sådana bolag i portföljen. Ja, men aggregerat så blir det runt 34. Ja.
Men och hur resonerar du där då? Man betalar för den tillväxten så att det kostar lite mer att få den typen av tillväxt.
Ja, är det bolag som är på något sätt sannolika vinnare i sitt segment och de har en väldigt hög tillväxt, mycket återkommande intäkter, stabila intäkter, då är jag beredd att betala en ganska hög prislapp ändå.
Ja.
För då, förr eller senare så kommer de nog stiga i alla fall, så att säga, så länge de har den här strukturella tillväxten framför sig också.
Och då blir det naturligt i en sån här bred portfölj, nu är det bara förvisso 30, men det är 30 av 118. Hur är det liksom? Det är ganska breda tillväxtpenslar, tänker jag. Det är inte så här, till nästa år har de fått till det här, utan de måste ha den här ganska långsiktiga tillväxttrenden med sig.
Ja, och den är ju svår att bedöma. Men man kan ju titta i alla fall 1-2 år och sannolikheten för att de fortsätter växa. Och sen får man ju utvärdera varje kvartalsrapport. Har det blivit någon game changer här i affärsmodellen eller något liknande och ta beslut utifrån det då?
Ja. Och hur balanserar du upp de andra strategierna sen? För jag vet att utdelning är ju också en viktig nyckel i några av dina strategier.
Mm.
Du har två stycken utdelningsstrategier. En som är obelånad och en som är belånad.
Precis.
Och vad är tanken där?
Ja, om vi tar den belånade utdelningsportföljen då. Så där är ju... Där siktar jag ju på lite högre direktavkastning. Den utdelningen ska ändå vara hållbar, det vill säga inte orimliga utdelningsandelar, så att utsikterna för sänkning ska vara låga, så att säga, eller snarare tvärtom, att det ska vara lite utsikter för höjning också. Men där tänker jag då att det blir någon sorts, i och med att om man belånar den och har en rimlig belåningsgrad så får man ju en rimlig låneränta och då kan man köpa direktavkastning för så där man får en spread.
Just det. Så länge utdelningen är högre än räntan du betalar, allt annat lika, borde du gå plus på det?
Ja, över tiden tänker jag då. Ja, minus alla bolagsrisker och allt och annat som finns då. Och därav att den portföljen är ju väl diversifierad också då. Ja. Det är ju 48 bolag globalt sett också.
Ja, det är en väl diversifiering. Men vad är rimlig belåning då, tycker du?
Det finns en amerikansk studie som jag inte kan citera här och nu då, men där de har gjort backtest på lämpliga belåningsgrader på amerikanska börsen och där de kom fram till att 17% belåning var någon sån här gyllene snitt. Där det gav en överavkastning, men över längre tid då.
Ja.
Och det motsvarar en hävstång på 20%.
Just det.
Ja, men det kan nog många uppleva som en rätt offensiv belåning och det är det väl i någon mening också. Det kan ju göra riktigt ont under branta nedgångar. Så det jag gör är att jag balanserar ju den här belåningen hela tiden då.
Ja.
Och i och med att det är den här portföljen som jag månadssparar i så kommer det in fräscha pengar varje månad som jag kan balansera med. Samtidigt som det kommer in ett gäng utdelningar varje vecka också. Så att kassan fylls ju på hela tiden. Och det gör jag att jag kan Om nu portföljen sjunker i värde så låter jag pengarna vara på kassan och då blir nettoskulden...
Minskar ju succé.
Ja, precis. Så att jag balanserar kring de här ungefär 17% belåning hela tiden.
Och det är så frekvent att det kommer lite varje vecka, ja, det här laget.
Ja, i och med att det är 47 innehav, ja, är det väl då.
Och det vet jag ju också är en liten rolig grej. Mm. Det är ju många som efterliknar det där för att man gillar den här känslan av att det bara liksom tickar in pengar.
Mm.
Går du igång på det fortfarande? Känner du att det är lite nice när det plingar till och nu har fått ytterligare lite utdelning?
Ja, men det måste man ju säga. man kan ju, man skulle ju kunna tro att jag blir avtrubbad av det där, men det är ju verkligen en gamification-del, ja, i en investeringsstrategi, att man får feedback på att man tar del av bolagens vinster eller kassaflöde på något sätt. Här då.
Ja, men det är någonstans det är svårt att förklara logiskt, för det är ju precis lika mycket vinst om du har fått ett ökat värde genom kursuppgång.
Mm.
Men det känns så mycket bättre med en utdelning. Det är på något sätt du har realiserat den ja, pengar, mm, du kan ta ut den. Ja. Kan du förvisso med aktier också, du kan ju bara sälja av.
Ja, men det är ju ändå ett större steg tycker, ja, jag. Plus att det är ju förknippat med en del kostnader också. Ja. Även om utdelningen, de globala utdelningarna har ju en liten valutakostnad. Då. Ja. Men, och samtidigt så återinvesterar man ju som regel utdelningen, så då blir det ju en kostnad för den också. Då. Men ja, totalt sett, om man behåller sina innehav över längre tid, så är det en ganska kostnadseffektiv strategi också. Mm. Den slår ju fonder på sikt när det gäller kostnader, tror jag.
Och framförallt avkastningsmässigt också, om du har en liten men sund belåning, så bör du kunna jacka upp den.
Ja, det borde göra rent matematiskt i alla fall. Men ja, det finns ju inga garantier för att
det
kommer funka framöver.
Men det du pratar om då är 20% belåning. Så att, har du ett värde?
Ja, 17%.
17%?
Ja,
men portföljen heter ju 1,2.
Ja, och det där är en varning, ett vanligt missförstånd eller missuppfattning tror jag med folk när de pratar belåning.
Ja.
Nätmäklare pratar procent.
Ja.
Men det som verkligen spelar roll är ju vilken hävstång det är. För det är den som påverkar resultatet.
Ja.
Och där är ju då matematiskt så 20% hävstång, så som namnet antyder, 1,2 leverage, är ju då, motsvarar ju då 17% belåning. Precis som att då, om du har 50% belåning så har du en hävstång på 2. Det vill säga du får en utveckling gånger 2 på eget, okay, kapital. Så att, och där har väl jag kanske uttryckt att det där bör man ju kanske presentera på ett mer pedagogiskt sätt. Men det är viktigt att ha med sig det i alla fall.
Absolut, absolut. Men varför upplever du att det är det viktigaste?
Hävstången?
Ja.
Jo, för det är den som slår på resultatet.
Exakt. Men jag upplever ju samtidigt...
Ja, att... den andra ska man också ha koll på.
Ja.
Med belåningsgrader och så vidare. Så att... ja, det kanske är fel att säga att den är absolut viktigast, men båda måste man ha koll på.
Ja, men det kan jag tycka.
Ja.
Det kan jag tycka. För den du pratar om är ju liksom din avkastning, den slår på resultatet så sett.
Ja.
Sen är ju att kolla vilken belåningsgrad man har ju att göra med liksom vilken risk kanske.
Ja, precis. För risk...
Vad händer om det går över?
Precis.
Om du överbelånar?
Ja, för den största risken med belåningsstrategier är ju om man... går över de här tillåtna belåningsgraderna, ja, när det blir tvångsförsäljningar och sånt.
Ja.
Den oftast, beroende på vad man har för innehav, så kanske den gränsen går vid typ 60% belåning eller 70%, mm, och i vissa fall ännu högre. Så att det gäller ju att ha koll på den gränsen och vilken marginal man har.
Ja.
Så att absolut, det är viktigt också.
Men det var en bra medskick i alla fall. Jag ska tänka mer på det framöver. Men vad är skillnaden på den här utdelningsportföljen som har en belåning versus den som inte har det?
Ja, den med belåning är ju fokuserad på mer, lite mer stabila, höga utdelningar kan man säga.
Just det.
Högre direktavkastning. Kanske inte lika stor tillväxtpotential. Så det är lite mer mogna bolag man hittar i den portföljen.
Ja, och den heter Global Dividend 1.2.
Precis.
XL.
Precis.
Och den andra heter Global Dividend Growth.
Precis, och där är inriktningen mera då mot tillväxt återigen. Men det, ändå finns det ett litet hygienkrav att det ska finnas en liten utdelning i botten. Då.
Just det. Och är det ambitionen då att försöka hitta bolag som har en stigande utdelning successivt också?
Ja, ja, egentligen handlar
det strukturellt.
Ja, precis. Det handlar väl mer om en förväntad vinsttillväxt över, okay, tiden. Ja. Jag kan ta in ett bolag som bibehåller sin utdelningsnivå hela tiden, men som kanske väljer att använda stigande vinster till andra saker. Ja. Så att det är inget krav på att utdelningen ska höjas över tiden. Men typiskt sett så är det väl bolag som har de egenskaperna.
Okej, okay. Ja, men den är intressant. Och hur bred är den portföljen uppåt ungefär?
Ja, den var väldigt bred ett tag här när jag startade. Då. I och med att det var min största portfölj i pengar mätt. Så att ja. Säga. Det är en gammal tjänstepension då, från tidigare arbetsgivare. Och ja, då investerade jag väldigt brett från början och hade väl upp till 80 bolag ett tag där.
Ah.
Men det, där har jag väl insett att då är det snudd på att man kan välja en fond istället, sannolikt. Så att nu har jag bantat ner den till 57 och jag kommer väl fortsätta banta ner den till 50 kanske.
Ha.
Men ja, det
Men och när du tänker så där, du resonerar kring att du hade lika väl kunnat vara en fond. Jag får känslan av att du är väldigt styrd av liksom, vad ska man säga, rapporter och analysunderlag. Du vill gärna testa, du vill gärna liksom ha bevisat 17% är en bra belåning. Hur mycket är sådana studier du går på versus hur mycket är magkänsla? Det här är min investerar intuition när jag bygger en strategi.
Nej, men det är nog mycket magkänsla.
Ja, det är ändå under.
Ja, det är det. Belåning, eller ja, den här studien med belåning kände jag inte till när jag startade belåningen. Okay. Jag startade belåningen på magkänsla och sen hade jag tur att hitta en studie som stödde strategin då. Men så det är mycket magkänsla.
Är det härligt när livet hjälper en sådär?
Ja.
Ja, men, eller magkänsla, intuition är det ju. Alltså, så här, du har ju lärt dig successivt med åren.
Ja, precis. Och sen kan man säga om mina globala strategier också. Att jag, förutom att man tittar på enskilda bolag så tittar jag även lite uppifrån top-down-perspektivet också. Jag tittar vilka regioner tror jag på sikt kommer växa och vilka sektorer känns vettiga och liknande. Plus, så att det blir någon sorts aktivt beslut ändå, hur jag ska allokera rent globalt sett också, jämfört med en global fond. För att jag benchmarkar mig mot globalfonder.
Okay. Men då måste jag också fråga, vilka sektorer tror du mer på framöver? Vilka områden geografiskt sett kanske?
Ja, det är framförallt geografiska områden. Ja. Och då är det är väl emerging markets i synnerhet då. Asien exempelvis.
Ja. Väldigt mycket Asienorienterat, eller är det resten av världen liksom Afrika som någon...
Ja, Afrika är lite svårare att hitta enskilda bolag, men i den mån jag hittar sådana som man kan köpa där så försöker jag ju plocka in det. Så det är inte så mycket Afrika, men övervikt Asien definitivt.
Okay. Och hur mycket, om du vet, hur mycket har du i svenska innehav eller svensk exponering versus icke-svenskt?
Totalt sett så har jag väl ungefär 10% Sverige.
Ah, okej. Okay. Det är rätt lite i...
Ja, det beror på sammanhanget. Ja. En global fond har ju 1% Sverige exponering. Så att det här är gånger 10 en global fond.
Ja.
Mot genomsnittsspararen så är det ju väldigt undervikt då.
Ja. Men och hur resonerar du där då? Så här, jag fattar också att det finns ju mer tillväxt kanske i andra geografier än Sverige. Sen är Sverige ett bra land med god tillväxtmöjlighet också. Men ett Indien är någonting helt annat. Men samtidigt så resonerar jag. Vi lever här. Vi har våra kronor. Visst, den faller i värde. Men du blir ju relativt lika fattig som alla andra svenskar. Så gör inte så där jättemycket. Skulle den stiga så blir du relativt lika rik som alla andra. Du ska ändå ta ut dina pengar i CX:en. I form av liksom pensionsutbetalningar. Förmodligen.
Mm-hmm.
Känner du inte någonstans att du är lite undervikt mot Sverige? Eller är det
snarare tvärtom skulle jag säga. Ja, för att jag har ju min anställning i kronor i Sverige. Som är mitt största kassaflöde. Än så länge i alla fall. Och sen har jag ju en bostad som jag äger till stor del. Eller ja, till hälften åtminstone i Sverige. Som är en väsentlig del av totala ekonomin. Så att då tycker jag det är rimligt att man diversifierar den delen då med globala investeringar. Plus att har man hela det globala sortimentet att välja mellan på bolag så tror jag man kan prestera relativt väl över tiden också. Så att säga.
Just det. Valutaeffekten och sidosatt så är det någonstans underliggande avkastningspotentialen eventuellt högre utanför Sverige.
Ja, och sen kan man ju ställa sig frågan då, vad man tror på kronan på sikt, så att säga. Kommer den stärkas? Och det finns ju mycket som talar just nu att kronan kanske inte kommer att ha en jättestark utveckling, även om det är jättesvårt att veta. Men skulle min syn på kronan ändras, då kommer jag säkert allokera upp mera svenska bolag.
Ja. Jag förstår. Ja, men det är intressant att höra hur du resonerar. Och egentligen, diversifiering är ju bra. Det är ju hela poängen. Det är ju en av de absolut viktigaste grundstenarna.
Mm.
Sen har du tagit det till en helt annan nivå, uppenbarligen med 118 bolag.
Ja, men ponera att jag hade valt en global indexfond istället. Då hade jag ju haft större...
Ja, du hade haft ännu mindre SEK.
Ja, precis. Ja. Och det är ju ändå stalltipset hos många aktörer att man ska välja i exempelvis sitt pensionssparande.
Ja, en global indexfond.
Ja.
Men jag tycker samtidigt att man ska nog inte glömma bort Sverige helt och hållet heller, i och med att, som sagt, vi lever här, vi kommer förmodligen leva här en tid framöver.
Ja, nej, vill man inte ha någon valutaexponering, då är det ju SEK som gäller. Men jag tror det kan vara rimligt att ha en diversifierad syn även på valutorna.
Ja, jättebra. Och det här är då tillväxtbolag med en utdelningsknorr.
Yes.
Och sen har du även lite småbolag.
Ja, det är en liten portfölj. Ja. Man kan väl säga att den är lite, fungerar som dels en bevakningsportfölj och även lite så här farmarportfölj också. Att jag tar in lite spännande innehav där för att utvärdera dem. Och det, jag tycker det är lättare att utvärdera dem när de finns i en depå där man kan se värdeutveckling och sådär. En bevakningslista. Men i kronor mätt så är den lite mindre då. Men det är en småbolagsportfölj som jag har döpt till Nordic Small Cap då, som består av nordiska tillväxtbolag.
Jag gillar idén av att det är liksom en liten farmarportfölj. Coachar du de här aktierna då när de går dåligt, eller hur liksom utvärderar du, bara kastar ut dem i laget?
Ja, det är det sistnämnda då, att har de legat tillräckligt länge och inte
levererar, då är det bara direkt.
Ja, men då, och så kanske det kommer något annat spännande som man vill utvärdera, då kan jag ju byta. Det gjorde jag senast idag faktiskt.
Men och vart byter du in dem sen då? För vart passar även de här nordiska bolagen in?
Ja, det beror lite på. Finns det utdelning i bolagen så då hamnar de förmodligen i dividend growth.
Ja.
Men skulle även kunna hamna i global future då. Om det är mycket tilt mot tillväxten då.
Just det. Men hur mycket jobbar du med aktier versus fonder? Det känns ju som att du lägger väldigt mycket mer tid och mer kapital i rena aktier än nödvändigtvis fonder. Eller hur är, rätta mig gärna hur du upplägget är.
Ja, nej, men det stämmer. Jag försöker ju köra aktier i så lång utsträckning det går. Jag har en liten fondportfölj också.
Okay.
Men den använder jag ju som benchmark. Det vill säga, det är den jag ska slå. Lyckas jag inte slå den över tiden med mina aktiestrategier, då kan jag nog fundera på att kasta in handduken och låta index och proffs sköta pengarna via fonder åt mig då. Så att jag har valt ut 6 globalfonder då som jag använder som att jämföra mig mot.
Och bara globalfonder, inte liksom lokala eller på något sätt?
Nej, precis. När jag utvärderar min lilla småbolagsportfölj då benchmarkar jag den mot en svensk småbolagsfond.
Okej. Så att varje fond där i den fondportföljen är ett benchmark mot någon av de andra?
Ja.
Eller är det hela fondportföljen som är benchmark?
Ja, hela fondportföljen är benchmark. Kan man säga. Men den funkar ju bäst att jämföra med de globala strategierna.
Ja.
Så småbolagsportföljen får jag utvärdera separat, så att säga.
Det är otroligt intressant att bara höra hur du resonerar. Det skulle vara lite kul att få höra så här, hur landade du här? Hur liksom fick du upp ögonen för aktier och investeringar, och hur har du liksom successivt tagit till den nivån du är nu? För du måste du ändå förstå också att du är ju väldigt mycket mer avancerad i ditt strategiresonerande, och du har till och med broschyrer med dig som visar dina aktier. Det är ett härligt sätt att se på det. Du har byggt egna små widgets. Jag följer dem själv på hemsidan, där du kan se hur mycket utdelning och direktavkastning och så vidare.
Ja, precis.
Vart började resan, om vi börjar i den änden?
Ja, alltså, om man ser till verktyg och sådär, så jag har ju lite programmerarbakgrund och sådär, och tycker det är kul att programmera vissa applikationer, och plus att jag gillar visualisering också, att visualisera siffror och annat. Så att det där blev det en bra match då när jag ökade mitt aktieintresse. Och aktieintresset kom väl igång ordentligt när det infördes minikortage helt enkelt.
Ja.
Så att man kunde handla för små summor. Och just det möjliggjorde att man kunde bygga såna här typer av portföljer.
Ja.
Utan att ha många, många miljoner så att säga.
Ja.
Och det var väl runt 2014 skulle jag tro. Så att nu har jag hållit på ungefär i 5 år med den här typen av tänk och sådär. Och det är ju lika länge som jag har haft bloggen också.
Just det.
Så att det har vuxit fram.
Men det är kul att du säger det med att visualisera och programmera. Du är ju också känd för att ha kanske Sveriges eller världens bästa sparkalkylator. Den är ju ett episkt verktyg. Jag har själv använt den många gånger och jag vet att många använder. Och den är ju liksom, googlar man sparkalkylator så dyker den här upp. Bland de första, om inte den absolut första. Den måste du vara ganska nöjd med, hoppas jag.
Ja, men den är jag väldigt nöjd med. Och det är väl den populäraste inslaget på bloggen också. Om man tittar på trafik och sådär. Och där är jag väl också nöjd med att dels förutom att den är väldigt noggrann och exakt och sådär. Att den tar med alla aspekter av sparkalkylator också. Eller sparande på lång sikt.
Ja.
För kommersiella aktörer i all ära, men ni kanske inte tar med riktigt alla parametrar i de här sparkalkylatorerna som avgifter, inflation och lite annat då när ni bygger era då.
Ofta är det för att man vill förenkla så mycket som möjligt.
Ja.
Du har ju alla tänkbara variabler som man kan mata in, mixtra med, justera för att liksom testa. Se vad det som händer. Vad får det här för utfall? Och vad får det över en längre tidshorisont?
Ja.
Ja, så den är ett tips till alla i sommar att gå in och mixtra lite med och drömma sig bort. Det är det man kan göra. Man får ju väldigt tydligt visualiserat. Vill man lägga på lite direktavkastning? Hur mycket mer kan det här växa?
Mm.
Hur mycket kan jag få ut i kronor sen efter några år?
Ja, precis. Och det var väl de främsta drivkrafterna som jag tog fram det där för att inspirera folk och förstå den här ränta på ränta-effekten. Men också för att kunna synliggöra så att säga vad avgifter betyder över tiden och så vidare.
Ja. Och du säger lite så här kommersiella aktörer. Det hade varit lite kul att höra också där du jobbar, där du är arbetsam på konsumenternas. Många har nog säkert hört talas om dem men kanske inte har full koll på vad det är. Så förklara gärna lite, vilka är konsumenterna? Vilka representerar ni? Och sen gärna lite, vad är din roll i det bolaget?
Vi är faktiskt inget bolag, vi är en stiftelse.
Ja.
En oberoende stiftelse då, som hjälper konsumenter i försäkring och pensionsfrågor. Så konsumentvägledning.
Ja.
Och våra huvudmän är Finansinspektionen, Konsumentverket och branschorganisationerna. Då, och det är i form av Svensk Försäkring för Försäkringsbyråns räkning. Då.
Okay.
Vi hjälper konsumenterna och har en ganska omfattande webbplats med mycket information och fakta och även verktyg då, så, där man kan jämföra försäkringar och pensioner.
Ja, men det här är ju, poängen är ju att det ska vara en oberoende part som hjälper en. Och det är en stiftelseform och det finns både myndigheter som står bakom det i slutändan. Men vad är det för typ av verktyg man kan hitta på konsumenterna? För man kan ju jämföra lite allt möjligt känns som. Men det är fokus på lån, pension, sparande. Och vad kan man få för typ av vägledning?
Vi har även ganska omfattande försäkringsjämförelser också. I huvudsak mina kollegor då analyserar bolagens villkor och ställer dem mot varandra i tabellform så att man kan jämföra innehållet. Vilket är snudd på omöjligt för en vanlig konsument att göra då.
Ja, det finns så många olika typer och så många villkor och så mycket dolda saker.
Så att det försöker vi göra tillgängligt för konsumenterna då. Även om de blir ganska komplicerade att förstå också så att säga.
Ja.
Så då har vi vår telefonvägledning som komplement till det då, att man kan ringa in till oss vardagar och få stöd kring våra verktyg men även allmänna, om man har klagomål på sitt försäkringsbolag eller hur man ska göra om man vill begära omprövning eller tolka villkor och så vidare.
Ja. Men som pensionsspecialist och du har ju en erfarenhet från pensionsbranschen, tänker vi kan prata lite pensionstips och viktiga medskick som du tycker att lyssnarna och i allmänhet pensionssparare behöver ha med sig. Avgifter är ju en sån otroligt viktig sak. Det har du ju liksom visualiserat många gånger med din sparkalkylator, att det äter upp så otroligt mycket pengar över tiden.
Mm.
Så att se till att jämföra, se till att se om man kan hitta lägre avgifter.
Ja, precis. Där har vi ju ett verktyg som heter jämförpris. Mm. Där man kan då jämföra tjänstepensioner, pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar bland annat. Och se där vi har bolagens avgiftsstruktur i en databas, och så visualiserar vi hur mycket avgifternas betydelse har över tiden och vad det kostar från och med nu tills allt är utbetalt i form av kronor. Då. Så att man lätt kan jämföra staplarna då och se vilka aktörer som kostar olika mycket. Då.
Men vad är din känsla kring privat pensionssparande? För det är så här, om vi kollar de senaste åren så har man ju minskat subventionering för privat pensionssparande. Det finns fortfarande konton, men de är inte lönsamma att använda, så att många sparar ju privat till sin privata pension.
Mm.
Tror du att folk sparar tillräckligt mycket? Tror du att man har tillräckligt i pensionskapital via både den allmänna och tjänstepensionen? Och hur mycket är rimligt att man liksom sparar själv i det privata?
Ja, det är ju så väldigt individuellt det där. Men där kan man ju med fördel göra en prognos på min pension, så man ser vad det allmänna och tjänstepensionen kommer ge, så att säga. Och så får man väl ställa det i relation till vad man tror att man har för utgifter när man väl går i pension då.
Ja.
Och hur långt det kommer räcka och sådär. Och sen utifrån det då, så får man väl överväga ett privat pensionssparande då. Men jag tycker nog i första hand så ska man kanske spara exempelvis till en buffert.
Ja.
Tycker jag är betydligt viktigare än pensionssparande.
Den är ju mer i närtid, men ofta har man ju, när man sen har bufferten, om man vill bara kolla på dig själv, du har ju inte, vad du uttalar i alla fall, någon dedikerad strategi för pensionssparande. Ser du alla de här strategierna som en del av din pension? Sen var det någon som var ett pensionskonto.
Ja.
Hur har du själv delat upp liksom privat sparande för konsumtion eller framtida konsumtion och pension?
Ja, nej, jag har inget regelrätt pensionssparande.
Nej.
För närmare. Tidigare hade jag en löneväxling, och det kan ju vara en attraktiv pensionsform för om man tjänar över brytpunkten då. Men tyvärr är ju inte det möjligt för alla konsumenter då. Men annars så, just nu har jag inget dedikerat pensionssparande, utan nu är det, där fungerar väl den här belånade utdelningsportföljen lite som allt i allo sparande, även om det är ju på längre sikt. Men skulle jag vilja, så kan jag ju ta utdelningarna varje månad och förstärka min ekonomi. Så att den funkar ju i någon mening som någon sorts buffertsparande också.
Ja. Är det lite ambitionen att den sen ska växa till sig så pass mycket och fortsätta generera så mycket kassaflödet? Det blir en del av pensionsutbetalningarna.
Ja, så skulle det kunna bli.
För än så länge återinvesterar det, låter du som.
Ja, precis.
Den liksom kassaflödesportföljen tas inte ut i dagsläget.
Nej, utan den rullar ju på. Men skulle jag hitta något intressant investeringsobjekt, kanske ett fritidshus eller något liknande, då är det ju den som kommer delfinansiera det.
Okej.
Men det vet jag ju inte om det är nästa år eller om 10 år, så att säga.
Nej, men då förstår jag. Men det är också intressant att höra hur du, för lite som du sa tidigare, din globala utdelningstillväxtfond var ju ändå en gammal tjänstepension. Så att de liksom mixas ihop ganska mycket.
Ja, precis. Två utav portföljerna är ju faktiskt gamla tjänstepensioner. Så att det är ju en del av tjänstepensionen. Då.
Ja. Men varför har du, känner att du har så pass mycket disciplin att du inte nallar på ditt privata sparande? Så är det därför du inte har behövt sätta upp någon så här superregelrätt struktur? För annars så, jag får uppfattningen att många som sparar till pensionen fast i privata konton gör ju det kanske med ambitionen att det ska vara i pension. Men sen får man se om det där fritidshuset dyker upp.
Mm-hmm.
Då gör det och då tar man de där pengarna.
Mm.
Men du behöver inte låsa in dem på det sättet, känner du?
Nej, jag tror att jag är tillräckligt disciplinerad för att förstå konsekvenserna av eventuella investeringar och hur det ser ut pensionsmässigt och sådär. Det har jag ju hyfsat bra koll på. Men det kan ju säkert finnas en del sparare eller konsumenter som har behov av inlåsning. Ja. Men generellt sett så är ju inlåsning inte bra per definition, tycker jag.
Nej,
och jag håller med. I och med att det kan ju hända saker under livets gång så, som gör att man kanske behöver pengarna här och nu också.
Ja.
Det kan ju hända tråkiga saker och sådär. Så att då är det ju synd att ha låst pengarna.
Ja. Men samtidigt är det också synd om man sen står där på pensionsdagen och inte har tillräckligt med finansierat kapital för
så
att
är det.
Man har kanske varit lite för spendersam.
Ja, precis.
Det är en hårfin balans där.
Ja, det gäller ju att ha disciplin. Och ja. Ja, har man koll på sin konsumtion i allmänhet så går det ju att...
Och har du det? Är du sparsam? Lever du väldigt sparsamt eller?
Ja, det är inte direkt sådär. Alltså,
jag gillar att du är ärlig ändå.
Ja, eller allt är ju relativt.
Ja.
Men när det gäller allmän konsumtion så är jag nog ganska sparsam.
Ja.
Men däremot så lägger vi en del pengar på semesterresor och för familjen. Och jag har nyligen skaffat hund, vilket inte är något spartips.
Nej.
Men fantastiskt på andra sätt.
Ja.
Så jag undrar mig saker, men ja.
Men du har inte lockats av den här FIRE-rörelsen av att liksom bryta sig fri och leva så ekonomiskt eftertänksamt som möjligt?
Nej, inte så. Utan att uppnå finansiell frihet, det målet tycker jag är ganska tilltalande, så att säga. Men det här med att gå i tidig pension är väl inget jag känner här och nu att jag siktar på, utan snarare tvärtom. Jag trivs väldigt bra med ja.
Men det är skönt. Jag tycker att, och det är liksom, för en del så älskar man den här möjligheten av att vara egen och kanske kunna gå tidigt. Andra älskar att jobba.
Mm.
Och tycker att det är stimulerande på många sätt.
Mm.
Det finns liksom inte någon väg som är rätt.
Nej.
Men är du liksom sparsam ändå och är ganska liksom eftertänksam med konsumtionen, eller är det så här, jobbar du mycket med att optimera intäkter eller utgifter? Eller så här, tänker du de privatekonomiska banorna? Eller är du väldigt fokuserad på bara aktie?
Nej, men jag har fört Excel-ark över budgeten sen Windows 3.1.
Okay.
Det var nog snudd på innan du föddes, skulle jag tro.
Det låter som,
så att det Excel-arket lever kvar än idag, fast i uppgraderad form. Så att jag ser över alla tjänster, att jag har en prisvärd försäkring. Jag är väldigt kostnadsmedveten när det gäller sånt. Så på så sätt är jag ju riktigt sparsam.
Ja. Jag gillar det otroligt mycket.
Ja.
Du, Stefan, du är en otroligt härlig karaktär och jag gillar att du är så väldigt dedikerad och så otroligt generös med att dela med dig av både strategier och dina tankar och resonemang kring både investeringar och privatekonomi och pension. Och vill man följa dig så gör man ju det privat bäst på bloggen Z2036, datumet för din pensionsutbetalning.
Precis. Just nu har jag en paus då jag har fullt upp med valpen hemma.
Ja.
Men annars så finns det mycket annat, eller gamla inlägg som man kan läsa och de här verktygen.
Sparkalkylatorn, där kan man hålla sig underhållen.
Ja, precis. Den
gedigen.
Precis.
Och sen är du som sagt verksam på Konsumenternas. Som är väl värd att surfa in och jämföra både lån och försäkringar och sparande tjänster.
Ja, precis.
Du får oberoende råd.
Ja, konsumenternas.se och så kan man ju ringa in vardagar 9-12 ifall man vill ha direkt vägledning så att säga med mig eller med någon annan utav mina duktiga kollegor då.
Snyggt.
Sen hänger man på Twitter, vilket är
en del gör.
Ja, ett intressant forum för aktieutbyte så där, och pensionsutbyte så finns jag ju där också.
Snyggt. Stefan, stort tack för att du kom hit och gästade Sparpodden.
Tack så mycket.
Och jag är övertygad om att vi kommer behöva göra uppföljningar där vi kan djupdyka än mer ner i strategierna. Och tack till er som lyssnar, som vanligt. Och tyck till och dela och se vad ni tycker. Vilken strategi som tilltalar dig bäst och vilka du kanske inte tilltalas av. Så får vi igång lite diskussion. Det är alltid kul.
Verkligen.
Än en gång, stort tack Stefan. Och lycka till med investeringarna framöver.
Tack så mycket. Kul att få vara med.